Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Samtal. Som ni hör så är det då inte Jannik Svensson som sitter här idag, utan i förarsätet sitter jag, Rickard Axdorff, och tillsammans med Emil Nilsén och Per-Ola Olsson så kommer vi ratta det här den närmsta tiden. Jag vet inte riktigt var det här kommer landa, men det kommer antagligen vara ett vardagligt samtal mellan vardagliga människor om deras vardag.
Så länge det inte landar i en stämning för förtal eller överkränkning, så tycker jag att vi ska vara nöjda.
Ja, jag håller med.
Så, det är för att jag inte har börjat prata än, Per-Ola.
Ja, då har jag,
challenge
har jag
accepted.
Hej på er.
Hej!
Hej!
Hej, hej. Ja, vi ska ju prata om någonting och det är jävligt oklart vad.
Men brukar det å andra sidan vara något problem när vi pratar med varandra? Alltså det största problemet är väl möjligtvis att vi kanske eventuellt behöver censurera oss lite jämfört med när vi pratar med varandra i telefon.
Mm. Men lite så. Man kan väl säga så här att vi alla tre försöker ju förändra världen till någonting bättre utifrån vår egen infallsvinkel. Och jag funderar på om det här samtalet inte kan handla lite grann om hur vi har försökt att förändra världen på ett eller annat sätt den närmsta tiden.
Absolut.
Låter utmärkt.
Ja.
Så lite självförhärligande liksom.
Exakt. Nej, men,
det här har jag gjort.
Ja, nej, men på något sätt så jag menar, vi sitter på inga resurser och försöker att göra rätt mycket sådär, och mycket flyger bara förbi. Det är inte lätt att höras och synas, allra minst nu. Det är väldigt mycket surr, inte minst om Rysslands krigsföring mot Ukraina.
Ja, det var jävligt onödigt.
Har vi svarat det?
Yeah. Mm.
Sluta med det.
Exakt. Sluta. Jag säger nej.
Ja, stoppa den.
Ja.
som bron.
Men
den är redan byggd. Stoppa.
På tal om bron, det tyckte jag var sjukt kul när Centerpartiet hade stämma i Malmö. Och Olof Johansson var givetvis där, och alltså det man ser ifrån där de hade hotellet och där de hade stämma, det var en helt fantastisk utsikt över bron till friheten. Den som Olof Johansson var emot och lovade att han aldrig någonsin skulle åka på.
Är det någon som vet om
jag
man
mest,
det?
Jag blir förvånad över att Olof Johansson fortfarande finns.
Ja, jo, det är en vettig invändning faktiskt.
Ja, hur går det för Centern?
Vem bryr sig?
Svar nog kanske.
Alltså jag tycker, ska vi
jag skulle kunna försöka bli allvarlig på det. Jag såg att Martin Ådahl idag återigen agerade sverigedemokratisk valarbetare på Twitter genom att påstå att det finns bara en sorts flyktingar. Alla flyktingar är riktiga flyktingar. Och då inkluderar han då alltså tydligen då folk utan skyddsskäl och Iraks försvarsminister i det, vilket jag inte riktigt håller med om.
Jag har lite, men å andra sidan, alltså tänk om SD bara försvann, vad skulle Centerpartiet prata om då?
Ja, de har ju tappat alla andra frågor.
Ja.
Miljön och landsbygden och småföretagarna är ju liksom ingenting som de varken vill umgås med eller finnas i.
Nej, jag tycker det är tråkigt. Och jag tycker dessutom att vad ska jag säga, den här centerfögderiets omsvängning har varit väldigt elak mot många av gräsrotspolitikerna, för att de flesta centerpolitiker ute i kolonierna har ju liksom ändå haft ett, vad ska vi kalla det för, allmänborgerligt umgänge. Mm. Det har varit mer höger än vänster. Sen så bytte man ju liksom centralt lag över natt i stort sett. Och sen, alltså det måste vara fruktansvärt svårt som lokal eller gräsrotspolitiker att försvara det här. Inte minst inför sitt umgänge.
Jag satte ju dig tillsammans med en centerpartistisk partistyrelseledamot i min podd.
Mm.
Alltså Leksands kommunalråd Ulrika Liljeberg. Och hon är ju vettig.
Ja, men jag säger inte att det inte finns vettiga centerpolitiker eller centerpartister. Problemet är ju att vi har redan ett grönt parti som hatar människor. Vi behöver inte ett till.
Mm. Ja, men alltså, ni har ju rätt i att det blir ju väldigt jobbigt när man väl kommer ut långt ut på landsbygden och ska presentera en politik som är byggd för staden i staden. Jag kommer ihåg, jag var på 1 maj faktiskt i Arvikas, någon sån här, vet, Folkets hus eller någon typ av lokal. Inbjuden på ett centermöte för att prata om landsbygdsfrågor. Och att när centerpartisterna, alltså de som kom från riksdagen som var på plats, pratade om, ni vet, priset på dieseln som uppfattades som dyr redan då, det här är flera år sedan, och försökte förklara att det här med bredbandsutbyggnaden, det finns två platser liksom, det kommer kanske att byggas och aldrig helvete att byggas. Det, liksom, det var de två man fick välja på i Värmland. Det är uppförsbacke. Det kan inte vara speciellt roligt att komma ut på landsbygden som gammalt bondeförbund och liksom lyfta den politik som kanske inte...
Nej, men det ska det inte vara.
Nej.
Jag menar, alltså är du dum i huvudet ska du, eller du har en dålig politik ska du för fan ha reda på det, framförallt när den politiken gör att människor, eller precis, alltså du i praktiken förstör människors privatekonomi.
Mm.
Och inte bara det, alltså problemet vi har att det lyckas bli en sån pass landsbygdsfientlig politik som det är, beror ju på diskrepansen mellan hur många röster de som tillverkar maten har. För de har också bara en röst per person. Och det är ganska få människor som tillverkar ganska mycket mat till alla andra.
Mm. Ja, och unga kvinnor i stan är fler.
Ja. Mm.
Jag fick, på tal om unga kvinnor i stan, idag fick jag höra ett nytt ord.
Okej.
Det här känns som att det kommer behöva censureras.
Jag har redan skrivit upp tiden.
Inte än. Stockholmsallergi.
Stockholmsallergi, okej. Okay. Ja, alltså
det var en som, alltså han har jobbat som kock som berättade där för mig, bland annat i Stockholm, och kan förklara att alla borde någon gång jobba som i restaurangbranschen, så kommer de förstå. När han berättar Stockholmsallergi, det är man står och jobbar i köket, får ut en bong, nio rätter, och allihopa har specialanpassningar.
Mm.
Mm. På grund av allergier och helvete. Sen var på köket då, skickar tillbaka till servitören att vi fixar det, men det tar 3/4.
Mm.
Och får tillbaka till besked, men det skiter vi i det. Då kan vi ta de vanliga. Stockholmsallergi.
Jag kan tänka mig att på ett miljöpartistiskt partikonvent så finns det bara specialkost, och om allting är specialkost, då är det inte speciellt längre.
Nej, exakt så.
Jag har en rolig historia om specialkost.
Ja, kör du, Rickard.
Det är klart du har.
Ja, nej, men jag känner det. Stickspår, rolig historia. Det var så här att jag skulle på ett möte då med Naturvårdsverket. Alltså de som på något sätt påstår sig gilla att vi har en hög biologisk mångfald ute på landsbygden. Och det var 5 eller 6 generaldirektörer på det här eventet, och storleksordningen säkert 300-400 pers. Och när man då skulle anmäla sig så skulle man då fylla i vad man hade för preferenser på mat. Och då står det så att vi serverar endast vegetariska alternativ. Och det här var ju då ett möte som handlade om biologisk mångfald. Och är man någorlunda berest om just biologisk mångfald så vet man att det krävs framförallt betande mular. Alltså för att hålla en hög biologisk mångfald. Så deras ställningstagande från Naturvårdsverket leder då till en lägre biologisk mångfald. Trots att själva mötet handlade om en högre biologisk mångfald.
Ja.
Så jag,
men har Naturvårdsverket till gjort rätt någon gång?
Nej, det har de ju inte. Men jag härsnade till rätt rejält i alla fall. Ja. Så när jag väl kom till den här specialkost, så fyllde jag ju då naturligtvis i att jag vill ha kött, nötkött producerat i Sverige, betandes på svenska ängar, därför att jag tycker att det är viktigt med biologisk mångfald, speciellt på sånt här typ av möte. Och så drog jag iväg det där och fick inte något svar. Men sen så när det drog ihop sig till lunch, folk samlades och gick iväg till sina böngroddar och hummus och vad det nu var, allt möjligt. Så började jag kika mig runt. Sen så var det en liten kö vid sidan av där det stod, jag vet, gravida mammor och lite annat som skulle ha specialkost. Så jag tänkte, jag tar den kön. Sagt och gjort. När jag väl kommer fram så tittar de på mig och frågar, ja, hur var det här då? Och så säger jag, nej, men jag har beställt nötkött. Och då ser man liksom hur stackars människan går upp och ger vakt. För då har väl antagligen liksom larmet gått att när den där jäveln kommer, då gör alla rätt. Så att ja, det ska vi genast hämta. Så får hon iväg, och så kommer en chefskock ut med en tom tallrik med nötköttbit på. Och så säger, varsågod, jag är betat på svenska marker. Och så här, 400 pers tittade på mig, jag var den enda som fick kött, och de såg riktigt avundsjuka ut. Stickspår, men rätt roligt.
Förklara gärna det där för mig som inte är lika bondig som er. Men betande mular gör alltså vad för den biologiska mångfalden?
Alltså, Perola, du kan väl ta den som har mer erfarenhet av kossor än vad jag har?
Ja, alltså naturbeten ger en väldigt rik biologisk mångfald. För att du får väldigt olika, vad ska jag säga, det blir en väldigt heterogen miljö. När saker och ting får sköta sig lite som naturen vill, samtidigt som man får en alltså det inte växer igen på grund av mularna. Så naturbeten är väldigt bra och brukar kallas för, jag tror till och med, odlingslandskapets pärla. Just för att där är så pass mycket. När det gäller den biologiska mångfalden. Sen har ju vi varit rätt så duktiga på att, eller svenska politiker, samt när de har velat rädda den biologiska mångfalden, varit väldigt duktiga på att ha ihjäl den. För att marker som inte sköts, de, eller inte som, marker som inte betas eller sköts, de växer igen och förlorar mångfalden. Sen har ju då våra kära politiker, tack vare överimplementering och ovilja, ja, även myndigheter och ovilja att rätta till sina egna fel, minskat den biologiska mångfalden på den här, de här markerna, tvärt emot vad som egentligen var avsikten. Till exempel så hade Sverige länge vad som kallades snaggningskrav. Gräset skulle liksom vara helt nersnaggat överallt. Och fick, alltså var det inte det, så fick man anmärkning och avdrag på EU-stöden. Och det här var till skada för både växter och insekter och fåglar. Sen så hittade vi på en maxgräns om 50 träd per hektar. Och likadant där, med hot om avdrag på stöden, så tvingade staten lantbrukarna att såga ner träd och buskar, trots att, att träd och buskar har en positiv effekt på artvariationen. Och det här innebar ju som sagt skada för växter, insekter, fåglar och fladdermöss. Och det bästa är att den svenska tolkningen saknar liksom stöd i EUs regelverk. Och redan 2011 så konstaterade Jordbruksverket att det fanns en risk att deras fel att, att tolka tvärvillkorssystemet, alltså hur vi upprätthåller jordbrukspolitiken, avhöll lantbrukarna från att ta den, citat, oproportionerligt stora risk som uppstår när man håller djur i syfte att sköta naturbetesmarker, slut citat. Och det här, alltså vad ska jag säga, så att det finns väldigt goda grunder att göra som Rickard han gjorde, nämligen att, att vilja ha mer nötkött från, från naturbetesmarker, för att de är en viktig del när det gäller den, att värna den biologiska mångfalden. Myndigheter är av skada.
Och har jag lärt mig av er två att den här marken där de här går och betar går inte att göra så mycket annat med. Det är det eller skog som det blir.
Exakt. Exakt, så är det.
Man kan väl säga att artrikedomen på de här markerna är i paritet med vad vi hittar på regnskogar och liknande ställen på jorden. Så att det är en väldigt hög artrikedom. Samtidigt så den artrikedomen har vi ju på grund av att människan är på plats och förädlar naturen. Det skulle inte ha varit där om det inte vore för människan. Så i någon mån kan man väl säga att den höga biologiska mångfalden är konstlad. För att hade inte människan varit där, hade det varit för industriellt, så hade det växt typ granar där, that's it. Och då det hade varit
inlandsis. Det är naturligt.
Ja. Precis. Det var jävligt kallt och inlandsis och grejer. Ja.
Det, men inlandsis, nej, men alltså när det gäller det naturliga, men det är klart som fan att den här, alltså mycket av miljön är skapad som vi vill, alltså, som man vill värna och som man ser naturligt skapad av människan, det är klart som fan att det är så. Mm. Men alltså jag är väl lite allergisk mot det här begreppet, alltså uppfattningen att naturligt skulle vara någon form av synonymt med bra. För man har, alltså om vi människor, det enda vi har kvar som är naturligt i vår tillvaro, så tillvida att det är någonting vi delar med våra förfäder, så är det incest, mord, våldtäkt och misshandel. Allt annat är konstlat. Ja, bortsett möjligtvis från att födas och bajsa.
Jag hade en gammal professor i entomologi. Det är om skalbaggar och sånt där. Han var finlandsk, svensk. Han sa att mord och våldtäkt är vardagen i insekternas liv.
Ja.
Apropå just det.
Ja, ja. Alltså, ja.
Men naturen har vi ingen insekt här som kan vara med och försvara sig.
Ja, precis. Och vi kanske också ska säga att det finns andra dåliga partier än Centerpartiet. Vi är ändå inne i lite public service.
Men å andra sidan, Alltså det spelar ingen roll att vi inte har någon insekt här som inte kan försvara sig, för att alltså det går, alltså åklagaren får inte driva ett förtalsärende utan den som är kränkts medgivande, och alltså jag har aldrig någonsin sett en insekt ge någon form av medgivande till en åklagare och driva ett förtalsärende.
Sant.
Det var en lång introduktion, grabbar. Ska vi komma till ämnet nu, eller? Har vi ett?
Ja, vilket ämne vill vi ta då?
Ja, hur vi gör världen lite bättre.
Mm. Jag kan börja. Farmers for Peace. Ett projekt som släpptes för några dagar sedan. Det är en landningssida där lantbrukare kan annonsera ut att man erbjuder tak eller husrum och mat till flyktingar från Ukraina. Det här började som en idé och sen så har jag fått god hjälp av bland annat familjen Pensar och sen så Pernilla ute uppe i Östersund på en byrå. Nu kommer inte jag ihåg vad den heter. Det borde jag ju kunna. Hur som helst, jag återkommer till det. Hon har varit jätteduktig. Min nya favorit tjej, helt klart. Hur som helst, att både Perola och jag märkte ju av att det finns lantbrukare som vill göra någonting för de som nu flyr från ryssen. Men att det saknades en plattform eller en kanal eller ett sätt att få uttrycka sig. Och det finns dessutom så finns det en så här filantropisk gammal historia kring människor som flyr i Europa och just bönder. Jag tänker på när ryssen kliver in i Finland och Sverige tar emot storleksordningen 70 000 kvinnor och barn. Så landar eller hamnar ju många av dem i lantbruksfamiljer hemma hos bönderna som då tog hand om dem. De hade plats och de hade mat och kött och potatis. Och det här är historier liksom som har berättats på landet, så att det finns en levande historia kring just detta, så att vi har rätt många personer. Det är faktiskt gripande att se hur många som har gått in då på Farmers for Peace sida, gått till communityt och skrivit då att man har boende för ett antal personer, och det är både att man har något hus med lägre standard men med el och vatten och någon toalett, och man erbjuder husrum inne, man skriver att man har några rum som man inte använder så mycket. Och just nu så är väl vårt problem att, eller det vi jobbar mycket med nu ska jag väl säga, är ju att få ukrainarna eller flyktingarna att hitta den här sidan då. För att det vet nog inte alla om att Ukraina är ett stort jordbruksland med en av världens bördigaste marker, och att just nu så är det liksom som så att folket, bland annat lantbrukare, kämpar ju för sin frihet, kämpar för sina anhöriga, för sin jord, för sina hem och sin hembygd. Och alltså de spiller sitt blod nu för att försvara de här rätt höga ting då, som är viktigt även för lantbrukare i Sverige, nämligen frihet. Och då har vi
sånt som är värt att försvara.
Sånt som är värt att försvara. Exakt så. Och då de svenska bönder som inte vill stå oberörda och passivt titta på liksom, då har de fått en enkel sätt att hjälpa till om de vill. Och naturligtvis då, eftersom både Perola och jag är bönder som på något sätt kläckte den här idén, så finns det ju ingen inblandning av statliga myndigheter, partipolitik, byråkrati eller annan krångel, utan det här är så här människa till människa koncept. Det är en människa i nöd och en människa som kan erbjuda lite skydd. Så vi hoppas verkligen att det här flyger, och förhoppningsvis om flyktingströmmarna fortsätter så kanske bönder i andra länder kan göra likadant. Så att det har jag hållit på med för att på något sätt förändra världen senaste veckan. Ja,
men alltså hade vi liksom haft myndigheter med på det här, så hade de ju för fan fortfarande suttit med styrdokument och värdegrund ju.
Ja, precis. Ja.
Ja, jag blir rörd. Alltså det här är som det ska funka.
Ja, men precis. Ja, men. Och det är rätt skönt att få liksom bara, nej men vet ni, nu lägger jag ner lite energi, och det är liksom många som har lagt ner energi på det här nu, liksom att göra någonting fint.
Ja, nej men alltså det är ju liksom, om vi tittar på det, dels så om man får nu för vara lite självgod, så har, men alltså både jag och Rickard har ju ett ganska gott renommé i en hel del av landsbygds samhället eller gemenskapen. Inte när det gäller våra organisationer, även om Rickard har ett bättre renommé där än vad jag har. Men alltså gud. Nej men alltså människor, skratta inte. Människor vet ju ändå att, alltså vet att det är i alla fall någorlunda ordning med oss. Dessutom så når vi ut, för att vi har ju plattformar. Både var och en för sig och tillsammans. Men när vi har bondepraktikan och har våra egna plattformar. Och när det nu är lite hett i Ukraina, det vore väl själva fan om inte vi utnyttjade det vi har, nämligen vårt renommé, vår kunskap om kulturen på landet och det faktum att vi når ut. För man, alltså, det där har vi det är någonting som vi har, och det är ju som sagt själva fan om vi inte kunde använda det nu när människor faktiskt behöver hjälp.
Mm. Ja, men jag håller med liksom, för det är ju syndigt att inte göra det.
Ja, exakt, det är skamligt.
Ja. Pernilla Öberg, Pernilla Öberg, ja. För övrigt, Lake House Media, Pernilla Öberg, en hjältinna.
Det händer här också. Det kommer två familjer, om en kommer idag och en kommer imorgon tror jag, till byn där jag bor. Och det har ju samlats in mängder med, det är barnfamiljer, mängder med leksaker, kläder och så. De får nästan säga stopp nu.
Yeah,
men då kommer den här aspekten från folk. Jag såg att någon skrev en krönika i stil med att vi måste verkligen se till att staten håller koll på det här så att det inte blir något fel nu när privatpersoner hjälper till.
Blir fel?
Jag bara, really? Vänta nu. Tyckte ni att staten skötte det så fantastiskt bra vid senaste flyktingkrisen så ni tycker att det är nog bäst att de gör det här också?
Vadå,
jag vet
fail?
Inte riktigt. Jo, men så här, vi har ju, det är det sättet jag försöker göra världen lite bättre genom att verka för en ansvarsförskjutning bort från staten tillbaks till individen.
Vadå, blir fel?
I det här landet blir man inskolad att det som staten gör är bra, och det är nog bäst att när saker och ting blir jobbigt, krångligt eller påfrestande så ska vi låta staten komma och hjälpa oss med det.
Men det är ju fel. Ska de ha någon jävla, alltså där ska den stackars jävla ukrainsk unge förmånsbeskattas för nalle?
Någonstans så kommer det komma en tidstillsynsman och göra en inventering av ukrainare. Jag lovar er.
Ja, och vad ska de få vara här i 90 dagar? Och sen så får de, alltså man har, de får söka asyl här, tvärt emot vad Magdalena Andersson sa. Hon, alltså då hon bara, när det började bränna till där nere, så bara, nu får andra ta sitt ansvar. Bara, hur fan skulle du lyckas med det? De, alltså har du ukrainare som har biometriskt pass för att röra sig i hur bäst fan de vill, och de får vara här i 90 dagar och de får söka asyl där de vill. Vadå blir fel?
Man häpnar ju på något sätt.
Jag vet inte. Så länge det är privatpersoner som tar in folk de anser sig kunna försörja och ta hand om under eget tak, så skulle staten bara ge fan i det.
Det finns jävligt mycket som staten borde ge fan i.
Och
men alltså jag förstår, liksom vad, skulle, alltså, menar, vad skulle rimligtvis kunna bli fel? Okej, jag kan väl försöka köpa om där är någon stackars ukrainsk unge som blir skickad över gränsen helt själv och skulle hamna hos någon jävla pedofil. Det är fel, men att staten liksom skulle initiera någon sorts jävla bred kontroll för att se till så att det inte blir fel nu när människor gör insamlingar. Vad fan, alltså, jag förstår inte.
Det grundar sig i samma logiska tankefel som det här att vi ska syssla med politik, men vi ska inte ställa grupp mot grupp. Det enda man gör som politiker är att ställa grupp mot grupp. Ja. Förstår man inte det, så ska man inte vara politiker eller ha körkort.
Jag vet ganska många som inte borde bli politiker. Jag funderar lite på att driva linjen att man... Alltså minsta krav för att bli valbar till riksdagen är att man kan backa med släp och fila med ett motorsåg på frihand.
Och sko en häst.
Ja, i alla fall inte, i alla fall hålla den medan den blir skod.
Mm. Ja, precis. Gå in till en häst utan att bli ihjälsparkad.
Mm. Ja, gå in till en ja! Eller gå in till en ilsken tjur.
Ja, eller det är lite höga krav.
Vi hamnar lite bredvid banan nu, pojkar. Alltså, Ukraina-krisen och hur man kan hjälpa till. Farmers for Peace. Var hittar man det?
På www.farmersforpeace.se. Och sen så när man då går in på den så hittar man ju då information. Jag ska gå in på den själv så att det blir helt rätt.
Vi kan nog se till att den blir länkad i avsnittsbeskrivningen också, Rickard.
Jag tror också det.
Ja, man går in på den och sen man är väl inne på sidan så är det, finns det information om den och sen så finns det knapp så här där man kommer till community eller till gruppen där man kan göra inlägg och det bygger då på i grunden en Facebook-sida. Och där kan man ju då gå in och titta och läsa och det finns redan rätt många inlägg. Men som sagt, vi skulle behöva hjälp. Ja, men vi kan göra en shoutout eller vad det nu heter på sånt här språk. Om att ni som har kontakter i Ukraina, se till så att den här sidan nu blir spridd i Ukraina. Vi har skickat den till ett antal bondeorganisationer i Ukraina. Men vi vet ju inte riktigt hur de prioriterar just det här mejlet eller inte. Sen så har det gått till alla.
Det var kanske dumt av dig, Rickard, att skriva ämnesraden grattis, du har vunnit en pall Viagra.
Precis. Ja, men alltså, det var ju för att de skulle öppna själva mejlet.
Okej.
Okay. Ja. Nej, men USA, det har gått ut mejl till ett antal organisationer. Vi har hittat några lantbrukare som har säsongsarbetare från Ukraina som försöker komma i kontakt med dem så att man kan sprida liksom, den vägen. Sen så har vi informerat landets alla kommuner. Så de vet att det här alternativet finns i alla fall. Och i den mån man söker upp kommunen för att hitta boende så har ju kommunen, om de nu har sparat mejlet eller öppnar det, åtminstone liksom en möjlighet att skicka den vägen. Så att vi väntar, nu har det bara gått 48 timmar sedan vi släppte det, men vi väntar fortfarande på den första inneboenden.
Tycker inte du kan ha rent för höga alltså, krav, men alltså, vi ska faktiskt komma ihåg att det är krig i mottagarlandet.
Ja, men precis.
Nej, men som sagt, det vore skamligt om vi inte.
Ja, faktiskt. Jag inte. Nej, men så det har väl gjort för att på något sätt göra någonting. Och det känns bra och jag tror att vi faktiskt landar i... Det räcker, för min del räcker det liksom om en eller två familjer ja, kommer till Sverige och att de, ja, får ett bra mottagande, slipper bo i någon barack någonstans och liksom ha en tristress runt sig hela tiden och ingenting att tänka på, och istället liksom få komma ut på landet och klappa en kossa och bli stångad av en ko eller vad man nu gör.
Jag gillar verkligen hur du beskriver landet, precis som inte har någon som helst aning om vad som händer där.
Nej, det är väl några få som vet det egentligen. Vad händer på landet?
Ja, samma som lite överallt annars liksom.
Jag glömmer bort att prata här, för det känns som att jag sitter och lyssnar på bondepraktikan.
Nej, jag skulle precis fråga dig, vad har du gjort för att, alltså, liksom, vad gör du för att göra världen bättre, Emil?
Jag har ju gått och blivit någon slags samtalsaktivist i min egen podd som heter Vi måste prata, där ni har gästat bägge två gånger faktiskt, även om andra avsnitt med Rickard inte har kommit ut än. Det kommer väl i veckan.
Skulle just fråga faktiskt. Kränkt.
Ja, det får man vara. Jag väntar fortfarande på första avsnitt av Bondepraktikan där jag är med, som spelades in på din veranda. Så kränkt just tillbaks. Just det. Nej, men så här, jag har ju den något kontroversiella åsikten att även folk med diagnoser har ska ha möjlighet att må bra. Så jobbar jag. Det är mitt kall.
Skulle det där vara kontroversiellt?
Nej, det var ju det som var poängen. Det är ju lite kontroversiellt i dagsläget. Bland annat har vi en skola som definitivt inte är anpassad efter sådana som mig. Och skulle jag, utan att då vara psykolog, er två heller, helt ärligt.
Jag vill bara här påpeka att ettan i lågstadiet gick ganska bra. Det var inte förrän i tvåan det skete sig, och sen gick det ju inte så bra.
Nej. Och problemet vi har då i den svenska skolan är att lite stökare grabbar får bara lära sig en sak i skolan, och det är att de bara kan misslyckas. Vilket gör, det finns någonting som heter inlärd hopplöshet, som är en vetenskapligt bevisad teori som i korthet går ut på att du kan ta till exempel en rovfisk och slänga ner ett akvarium, en gädda, och så skickar du ner småmört, och det säger vad smask, så finns det inga småmört kvar och gäddan är mätt. Stoppar du ner en glasskiva mitt i akvariet och släpper ner mört på andra sidan, så kommer gäddan i 2-3 dygn anfalla glaset. Sen ger den upp. Då kan du ta upp glasskivan och mörtarna simmar genom munnen på gäddan medan den svälter ihjäl. Den får alltså lära sig att det är ingen idé att försöka, för jag kan bara misslyckas. Det är ett problem i svensk skola, att vi behandlar framförallt stökiga pojkar på det sättet. Vilket gör att vi blir av med väldigt många potentiellt duktiga icke-akademiker. Det vill säga brandmän, poliser, bönder, snickare.
Inte bara sådana, vad ska vi säga, praktiska yrken. Jag har fortsatt prata, så sen ska jag prata.
Jo, men det är en mognadsgrej också. Vissa av oss är inte i form för högstadiet när vi kommer in på högstadiet. Vissa av oss är inte i form för gymnasiet när vi når upp till det som kallas för gymnasieålder. Därför behöver vi omvärdera lika behandlingen i svensk skola, för lika behandlingsparadigmet utgår ifrån att alla grabbar i den här åldern är lika, och ännu värre, att de är lika som tjejerna.
Just precis.
Och alltså, du kan inte behandla en 12-årig tjej och en 12-årig kille på samma sätt. En bygger Lego och en har liksom, är på väg in i puberteten. De lever inte på samma planet.
Nej, det är ju inte bara 12-åringar. Jag har ju liksom lärt mig, eller så insett nu, jag har ju fått ett bonusbarn. En tös. Alltså de, vad ska jag säga, barn jag har haft mest med att göra innan, det är mina två systersöner. Pojkar, båda två. Och nu har jag då även fått en tös. Och hon är ju ett år äldre än vad Surans äldsta är.
Mm.
Och där är ju en enorm skillnad. Alltså jag vill ju inte, alltså det är väl synd att säga att grabbarna äter grus, men alltså där är en jävla skillnad.
Mm.
Och samtidigt så, alltså när du pratar om skolan, så tycker jag det är värt att påpeka också att vi har i svensk skola ganska länge betygsdiskriminerat pojkarna, rimligtvis för att de är lite spralliga. För att om vi tittar, pojkar har sämre betyg än flickor generellt. Men om vi tittar på de nationella proven, som ju bara är kunskap och rättas i stort sett anonymt.
Så, och centralt.
Och precis, centralt. Så har ju pojkarna alltså lika bra som flickorna i många ämnen.
Mm.
Mm. Så att vi har, alltså menar, vi har en betygsdiskriminering av pojkarna. Men det är absolut som du säger att flickor är före pojkarna. Det går inte, alltså menar, det är en påtaglig skillnad, det är det.
Och det är en sak på högstadiet, men det här kommer ju redan på mellanstadiet, och i vissa mindre skolor så har de någonting som heter C-indelning, tror jag det heter. Det vill säga, du har bara två klasser på skolan. Du har en 1-2-3 och en 4-5-6. Och det är ju inte mänskligt rimligt för läraren i 4-5-6. Hur ska du kunna lära ut någonting på samma sätt till en 12-årig tjej och en 9-årig pojke? Men det... Så där äts det grus.
Ja, ja. Men alltså, det där är ju inte snällt mot någon. Du, alltså man har ärligt talat, det där är ju mer förvaring än en utbildning. Mm.
Och det här är ju inte ett problem som skolan är ovetande om. Men det saknas resurser och det saknas kompetens för att göra någonting åt problemet. Och då väljer man medvetet i många fall, omedvetet i andra, att skjuta problemet framför sig tills de här kommer in i nästa skola.
Exakt.
Nästa skola. Men till slut så kommer någon få ta tag i problemet. Och om skolan inte gör det, så är risken överhängande att det blir kriminalvården och polisen istället. Och det är inget bra. För människor graviterar mot det man saknar i livet. Det vill säga, sådana som mig klarar inte av, eller så här, vi är något sämre på att strukturera upp våra liv. Jag trivs jättebra i lumpen. Jag trivs jättebra i alla möjliga blåljussituationer. Men om samhället då inte kan tillhandahålla strukturerade konstruktiva miljöer, det vill säga bra, ja, men det kan vara hantverksjobb, det kan vara vilket jobb som helst där det finns struktur.
Mm.
Gärna med inslag av liksom lite stök och fara, alltså brandkår, polis, armén, ambulans i viss mån. Då finns det andra som tillhandahåller precis samma kombination av tydlig hierarkisk struktur och viss del av fara. De åker motorcykel med skinnväst och de säljer gräs i förorten.
Mm.
Det är låt oss säga samhällsekonomiskt suboptimal verksamhet.
Ja.
Och jag tycker inte att det här är kontroversiellt, men det pågår nu i skolor i min närhet där man drar ner på det som förut kallades obsklass, men som är någon slags specialundervisning där man har lärare som är experter på att ta hand om de här människorna och göra eller ta hand om de här ungarna och göra människor av dem. Fixa gymnasiekompetensen så att de kommer in och får chansen att bli någonting annat än experter på att misslyckas. Och det är fullkomligt vansinnigt, och jag kommer dra ut i krig för det här, för att jag vet att det är rätt sak att göra.
Ja, så jag tycker, alltså det är det, alltså jag tycker till början så tycker jag det är värt att påpeka att alltså det här är ju någonting som inte bara inbegriper eller begränsar sig till de som har en diagnos, utan pojkar är ofta annorlunda. Och jag har Jag har ibland tagit hand om pågar som har varit på väg åt fel håll. Ja, alltså, det händer ibland, eller ganska ofta faktiskt, att jag engagerar mig i andra människor. Säg det inte till någon.
Du är en fin människa.
Nej, nu säger vi det inte.
Säg inte det till någon.
Säg inte det till någon, för helvete. Nej. Ja, precis. Nej, alltså, ibland har jag tagit hand om pågar som har varit på väg åt fel håll, och de har ju varit utdömda av skolan. De har liksom, deras lärare och kunst, alltså, menar, de har ingen framtid. Sen får de vara här hos mig och alltså, dels lära sig veta hut, dels alltså, de får kanske lite, vad ska vi säga, utlopp för sin kreativitet i en positiv bemärkelse. För att alltså, jag vet ju själv, när jag gick i skolan, jag var ju så fruktansvärt jävla uttråkad, så att alltså, man har, jag la ju all ork, för jag hade ganska mycket energi över ju, la jag ju på att driva mina lärare till vansinne.
Det kan man också bli bra på.
Du, jag var
expert. Jag har en del tips som jag inte tänker delge allmänheten.
Du vågar aldrig. Nej, men som sagt, alltså de har varit uträknade av sina lärare. De skulle överhuvudtaget aldrig bli någonting mer än misslyckade, som du säger, Emil. Som sagt, de har varit här och fått lära sig veta hut. De har fått utlopp för sin kreativitet. Jag har aldrig någonsin behövt höja rösten. Jag har tittat lite strängt ibland, och ibland har jag varit lite uppgiven, men jag har aldrig någonsin behövt höja rösten. Och det är ingen av dem här idag som inte har jobb. Många av dem har bättre jobb, mer och är bättre betalda och har jobb som de trivs med, än vad deras klasskompisar som var, ska vi kalla det för, lyckade kaniner.
Men, och du, alltså, slog dem inte heller? Men,
nej, för fan. Som sagt, jag behövde aldrig ens höja rösten. Alltså, det handlar bara liksom, som sagt, en del av deras uppfinnings... Alltså, jag menar, det är ju naivt att tro att man kan plocka all skit ur dem. Men det går i alla fall... Alltså, de lärde sig jävligt mycket skit av mig. Men de fick... Alltså, de fick lära sig att liksom dels behärska det och dels kanalisera det på ett bra sätt. Och som sagt, allihopa de har bättre jobb och har högre lön än vad deras klasskompisar hade. Ja.
Folk som inte har lite bus i sig, hur jävla kul är det att umgås med dem då egentligen?
Så det är som att umgås med en jävla krukväxt ju.
Ja. Jo, men så här, vissa av oss är, vissa i livet är maträtter och andra av oss är kryddor. Alltså, en biff utan salt och peppar är väldigt tråkig, men att sitta och äta salt och peppar med sked är inte så jävla kul det heller. Det är mixen som är det roliga.
Ja, jag håller med.
Jag har för mig, Emil, när vi satt på verandan här och spelade in det avsnittet som ännu inte är sänt, så pratade vi någonting med att det tack vare er som är den här typen av människor som vi andra kan leva säkert på något sätt.
Nej, men så här, det finns ju några som står och tittar ner i marken och några som tittar mot horisonten. Och sen finns det även några som tittar rakt upp i himlen och tänker en hel del. Alltså, vi har den här, vad ska man kalla det, storytelling-traditionen. Så här, den första som började rita djur på väggarna i grottorna var ju inte en vanlig människa, utan det var ju en dampunge. Och då, tack vare de ritningarna, så vet vi ganska mycket. Det är ganska bra att någon funderar på så här, undrar vad som egentligen finns på andra sidan horisonten. Jag kanske ska ta en båt och åka dit och titta. För då hittar man nya ställen. Någon tyckte det var spännande. Oj, vad varmt det blev här efter åsknedslaget. Det där med eld kanske vi... Eller så vi kallar det eld och vi lär oss tämja det. Det är också rätt bra för civilisationen. Sen blir det en jävla massa misstag också. Men vem gör inte misstag?
Nej, men alltså, nu är du inne på en väldigt bra grej och som dessutom präglar det moderna samhället idag. Nämligen att vi är så jävla måna om att det inte ska kunna begås misstag. Att vi tar bort möjligheten för oss som, vad ska vi säga, som art eller som samfund att fortsätta utvecklas. Mm. För att vi tar, alltså i vår iver att ta bort eller säkra upp möjligheten för misstag, så tar vi bort möjligheten att utvecklas. För att hela vår utveckling bygger ju på att man har gjort, alltså där är något jävla UFO som har gjort det något vi har gjort på något som vi gjort något på ett sätt som vi inte har gjort för. Mm. Och det är ju, alltså det kräver ju att det finns ett visst utrymme för eller vad ska jag kalla det, för vingelmån. För om du liksom, om vi som samfund bestämmer att så här gör vi och man får inte göra annorlunda, då kan vi inte längre utvecklas.
Vi bygger ett samhälle där vi premierar folk som på allvar tycker att nej, så har vi aldrig gjort förut, är ett argument som kan avsluta ett samtal.
Men så har vi ju alltid gjort förut. Så har vi faktiskt aldrig gjort förut.
Nej, då provar vi det här.
Ja, men precis, exakt. Och hur svårt kan det vara?
Det är det att man antingen lyckas man eller så lär man sig någonting. Jag vet att det är en sån fruktansvärd sån här kylskåpsmagnetspoesi. Men det finns någonting i det.
Ja, visst var det så.
Jag bara tänker så här att jag har ju en dotter som är 10, fyller 11 imorgon. Alltså när det här känns så är hon från 11. Men det var inte det jag ville säga, utan det jag ville säga det var att när vi pratade om kriget, vi har gjort det ganska mycket, för det här tar hårt på våra barn. Då säger hon att hon, jag får inte reta upp ryssen, för att hon är lite rädd att ryssen ska komma och hämta mig. Men utöver det så säger hon, jag vill att det ska vara som det alltid har varit. Och ur ett barns perspektiv som är trångt, kan vi kanske utgå ifrån på något sätt. Man har inte levt så länge och inte upplevt så mycket, så vill man att det ska vara som det alltid har varit. Men det är ju samtidigt inte utvecklande. Det leder ingen vart. Det bara cementerar det som är. Och då funderar jag på det vi ser, för att göra en koppling till naturen bara lite kortis om ni står ut, alltså att vi har en landsbygd, jordbruk och skogsbrukspolitik som på något sätt vill cementera det vi har just nu här. Och då är då frågan om anledningen till att man vill göra det, att man är likt ett barn ganska så grund i sin förmåga att tänka ett större perspektiv. Hänger ni med någonstans?
Jag är med.
Är man skolad att tänka i 4-årscykler där det viktigaste målet inte är att få någonting uträttat utan att bli omvald, då blir det här konsekvensen.
Mm, det blir det. Dessutom, alltså det här förstärks av det svenska kynnet att vi är liksom, vi har kommit så långt det går i utveckling, vi är liksom skapelsens krona, vi är bättre än alla andra, och det innebär att all förändring är av ondo, för att det går inte att komma längre fram, vi är redan där liksom.
Mm. Och det går ju igen inte bara i landsbygdspolitik. Det är samma sak med alltså, dessa jävla bygglov som man måste be om för att få sätta en kåk på sin egen mark. Mm. Där det ska utgå ifrån någon slags norm som är norm nu. Och gärna som var norm förut.
Mm.
Men alltså, det är ju ingen som vill bygga ett hemskt hus på sin egen mark.
Alltså, möjligtvis om det hade varit alltså, så här, möjligtvis om det hade man hade haft en dum granne och man kunde bygga hade råd och möjlighet att bygga ett fult hus så att det stod mellan den dumma grannen och havet.
Men alltså, om jag har en bit mark och en jävla massa pengar och vill bygga ett höghus någonstans och bara ett hål för egen vatten och ta hand om en egen skit. Ja, men vad är problemet?
Ja, men problemet är just det, Rickard, att de som styr det här landet lever sitt liv i mandatperiodcykler, medan vi som bor ute på landet lever vårt liv i 20-årscykler. Alltså jag och Therese och Emma-Lisa och Maja-Stina bor i ett hus. Vi ska bo här till tjejerna flyttar. Mm. Det är om 15 år. Mm. Det vet vi. Mm. Det gör ju att vi får ett perspektiv på hur vi agerar på och runt våran fastighet och i våran fastighet som är vida överstiger de här 4-årscyklerna som man jobbar för att bli omvald, för att det är det jobbet man har. Lösningen på det är att flytta tillbaks återigen så mycket av ansvaret och beslutstagandet gällande vårt liv här i byn och på gården till oss. Mm. Nu vet jag att jag predikar för kören, men jag förstår inte hur det här inte kan vara eller hur det här skulle kunna vara kontroversiellt, och jag förstår inte att politiker inte liksom, det är öppet mål att ta de här, till och med Centern skulle kunna ta mandat på det här.
Ja, fast inte på jordbruksmark i sådana fall.
Nej, naturligtvis inte. Du ska inte nej. Men vad jag gör på min gård, se på utvecklingen. Först var du tvungen att få bygglov om du skulle sätta upp ett utedass. Mm. Sen kom Birgit Friggebo och tyckte att 10 kvadratmeter var okej. Okay. Mm. Sen kom Attefall och tyckte att 15 kvadratmeter var okej. Okay. Mm. Alltså, som att det inte skulle kunna gå att bygga någonting anskrämligt på 3x5 meter. Det här är ju en... Ja, men det här är ju en infantilisering av befolkningen och en där klapp på huvudet att, nej men, inte ska väl ni tro att ni vet vad som är bäst för er. Ge oss hälften av era pengar, minst, så ska vi berätta för er vad ni får göra, och så kanske ni får tillbaka en slant eller två. Mm. Det är ju vansinne.
Vi är helt överens.
Ja, oja.
Och jag misstänkte det.
Jag skulle vilja koppla tillbaks till dina tankar kring skolgången och de livliga barnen.
Mm.
Kommer ni ihåg Bobo Krull?
Ja.
Han hade ju i poddens unga år en podd, eller om det var ett radio, nej det var nog en podd som hette Krull möter kriminell.
Fantastiskt bra.
Jättebra. Och jag vet inte om det är min egen slutsats eller om det faktiskt är en slutsats som går att liksom köra i bevisning. Men min slutsats var i alla fall att de han intervjuade, det var ju då personer som det hade gått dåligt för. Det var typ fängelsekunder de satt in eller hade kommit ut och så vidare. Och det var grova brott. Det var ju typ mord och sånt. Och när han intervjuade dem så frågade han liksom så här, när kunde någon eller samhället ha räddat dig från att hamna i den här situationen och liksom bli en laglydig människa? Eller åtminstone inte liksom hålla på och skada oss och andra. Och då är nog min uppfattning att man landar i årskurs 5. Punkt. Upp till årskurs 5 går det att göra skillnad. Sen är det för sent. Och eftersom jag vet att du är duktig på det här, Emil, så frågar jag dig, stämmer det här liksom?
Det stämmer, och jag har till och med en lösning på det.
Jag misstänkte det.
Du vet, när jag gick i skolan, de jag kunde identifiera med, det var ju någon lärarvikarie som inte hade en förutfattad mening om mig, men så var det Christer var vaktmästare. Han hade träskor och blåbyxor och kunde prata med mig när jag varit utslängd från lektionerna. Han kunde åka och hämta mig i sin Opel Rekord när jag hade rymt igen och skulle gå hem 6 kilometer från skolan, för att jag visste att om jag är kvar här så kommer jag slå ihjäl någon. Mm. Det finns inga vaktmästare på våra skolor längre i den här kommunen. De utgår centralt inifrån något lager någonstans och åker ut när det behöver bytas en lampa. Vilket gör ju att, ja, ni som är i, nu höll jag på att säga underhållningsbranschen, men det är ni ju av era traktorer och så som behöver underhåll. Om man tar bort det löpande underhållet på en stor fastighet, hur tror ni den mår i det långa loppet då?
Det blir väldigt mycket att ta igen.
Ja, det är inte ett svinbra sätt att spara pengar om man har ett längre perspektiv än, vad ska vi säga, 4 år som tydligen är det man jobbar med.
Max 4 år. Men
jag tänker att de jobbar för att bli omvalda. Det är,
ja,
det är
exakt.
Hela jävla tid.
Men Emil, alltså, som sagt, alltså, om vi nu ska prata bara 2 minuter skolgång. Vad ska vi säga? Stökig? Alltså hur?
Klassens clown funkade bra i byskolan upp till sexan. Mm. I sjuan så vart jag väldigt själv. För då var de inte tvungna att umgås med mig. Då fanns det andra ungar på skolan också.
Mm. Mm.
Så högstadiet var riktigt jobbigt fram tills att jag hittade hockeyläktaren, där det helt plötsligt var okej att vara spontan, utåtagerande och högljudd.
Mm.
Och ibland även lite stökig.
Ja, jag förstår. Alltså jag var inte så stökig, jag var bara jag var rebellisk.
Mm.
Mm. Alltså jag hade ju inga problem att sitta still och liksom, jag var inte stökig, men jag hade en väldigt stark ord riktad mot läraren. Nah.
Ja, jag käftade emot, vilket gjorde att vissa lärare, jag käftade emot väldigt tidigt. Jag kommer ihåg att i trean så förklarade jag för vår klass, eller ja, det var ju samma lärare hela tiden då, att nej, men fröken, det går visst att dela 10 på 3. Du använder bara fel talbas. Och får man höra det från en 10-åring, då ska man inte dumförklara honom inför hela klassen, utan då ska man ge honom en helt annan mattebok, så kanske han sitter still, för då blir det spännande.
Mm.
Men det var det ingen som gjorde, för hon fattade, hon var ju så här någonstans mellan 120 och döden tramporgel lärarinna. Inte så Emil kompatibel.
Nej, jag förstår.
Men hon hade ju aldrig i sitt liv hört talas om talbas till exempel, men det hade jag lärt mig av morfar.
Mm. Det var jag tidigare än vad du var, för att jag lyckades i, det var i tvåan i lågstadiet som vi rök ihop så in i helvete, och sen blev det aldrig bra igen. Det var ganska mycket konflikt den lunchen, det var det.
Mm. Nej, men det var bättre på gymnasiet, för då fick jag välja någonting som jag tyckte var spännande själv. Jag lyckades naturligtvis gå ut med 2-7 i medel, men prata in mig på en linje där det var 4-1 i intag. Så helt, helt ogin att ta sig dit man ville har man ju inte varit. För man är ju, eller jag är i alla fall, begåvad med en viss motivation och ostoppbarhet när jag väl bestämt mig för vart det ska. Vilket jag är en av fördelarna med ADHD, om ni inte har rest ut att det är det som jag har. Jag menar, om jag sitter i ett bilvrak som brinner, då vill jag att brandmannen som kommer dit har ADHD, för han kommer vara mycket snabbare in i bilen än vad en vanlig kommer vara.
Jag köper det. Ja, men det jag brukar som sagt nu jag skriver ju en hel del, och där är ju en hel del som tycker om mina texter, och jag alltså publiceras på 5 språk.
6 om man räknar skånska.
Fuck off. men du har en poäng. Och som sagt, där är en hel del som tycker om mina texter. Det är liksom inga, det är inga dåliga medium jag får skriva i heller. Och jag dessutom får betalt för det. Men så att jag brukar liksom, när jag knallar runt i de här miljöerna, förklara att jag fick inte betyg i svenska när jag slutade gymnasiet.
Mm. Jag har samma upplevelse. Jag har heller inte svenska betyg från gymnasiet. Och sen för vad kan det vara, 4 eller 5 år sedan nu, så började det plinga så in i helvete i telefon en torsdag förmiddag. Bara, vad är det nu? Bara, Emil, vet du om att ett av dina blogginlägg är exempeltext i niornas nationella prov i svenska? Nej, det vet jag inte. Undrar om hon svenskläraren vet om det, om hon fortfarande är kvar i tjänsten. Det var min skolrevansch, det kan jag säga. Nu håller jag på att läsa upp svenskan, så nu, jag ska ta studenten snart, får ni komma upp till Dalarna och åka flak.
Ja, men jag kommer, jag höll på att säga, och kasta ris på dig, men det var ju fel, helt fel. Helt fel. Men, nej men det
nej, men... Det är lite intressant, vi har alla tre det gemensamt. Att vi jobbar med att uttrycka oss, men jag stavar ju liksom väldigt, väldigt dåligt. Jag har visserligen betyg i svenska, men de är inte eller så här. Jag fick höga betyg i svenska därför att ingen annan fick betyg i svenska överhuvudtaget.
Okay, så du är den enda av oss som har av oss tre som har betyg i svenska, men ja. Det är du som stavar sämst.
Ja, men lite så faktiskt. Jag har fått jobba för att lära mig att stava. Jag kan ju fortfarande inte en enda skrivregel. Men jag vet hur det ska vara. Men det har ju tagit mig liksom 10 år och ett antal redaktörer som har bankat på mig. Så att jag har ju liksom i datorn en liten flik som heter Rickards skrivfel. Jag kan gå in och kolla på vad jag gör för fel.
Ja, alltså jag kunde ju både läsa och skriva innan jag började skolan. Liksom. Så att, jag kan ju skriva. Mina redaktörer har ju mer synpunkter på att, men så där får man faktiskt inte skriva. Människor kan bli liksom, du får inte reta dem i Jönköping. Ja, liksom. Sen kan man ju även passa på när ens redaktör är sjuk.
Mm. Jag retade upp en polis i Jönköping en gång så jag fick ett 42 cm långt blåmärke över bägge skinkorna.
Jag lyckades förvilla, eller så, göra en polis i Jönköping så pass osäker så att han faktiskt släppte mig.
Var det han du råkade komma ikapp under utryckning?
Nej, det var en på E6-an som jag råkade komma ikapp under utryckning. Jag tror det var ganska pinsamt för oss båda, för att jag tror han var ganska medveten om att jag först kom ifatt honom och sen låg 300 meter bakom honom och svor. Och jag kom för sent och var tvungen till att förklara att, alltså, jag är ledsen, jag är sen, men jag körde ifatt en polisbil på utryckning. Så att, nej, han i Jönköping, han stannade mig. På ganska goda grunder, för det var kanske en heldragen linje som jag råkade korsa mitt framför honom. Sånt som händer.
Tydligen.
Ja, det är där alltså vad ska jag, när du kommer från E4-an, alltså norrifrån, svänger av för att inte köra mot Göteborg till. Så är det liksom, svänger avfarten liksom, det är runt som fan. Och sen så när du ska gå på där filerna går ihop, så är det först heldraget en rätt bra bit. Och sen får man då börja flexa mellan filerna. Och om där är lite rörigt, så finns det fördelar med att liksom så börja och bygga ihop trafiken innan den heldragna linjen tar slut. Av rent trafiksäkerhetsmässiga skäl. Men jag såg ju inte att det var en civil polisbil jag hade bakom mig för han kom liksom ifrån andra hållet. Så jag såg inte att det var en snut förrän jag hade honom, eller förrän jag hade bytt fil där det var heldraget. Jaha, när så han stannar mig. Och sen så hade jag precis skattat bilen. Så pedalningen var inte framkommen. Så han var inte så jättegammal heller och började så snacka om att man får faktiskt plåta eller så, ta din nummerplåt. Ja, det vet jag väl. Alltså, Det här är inte första gången jag blir stoppad av en polis liksom. Nej, så han började hålla på och vara lite kaxig där. Så tänkte jag, alltså, fan. Så, och så hade jag sett på Instagram och på Twitter att det var någon sån här demonstration i Stockholm. Jag tror det var fotboll. Ja, kanske du var där. Nej, det var inte hockey förresten. Så jag frågar, för fan, alltså, är inte du kommenderad till Stockholm? Och, nej, det var han inte. Nej, fan, så jag tänkte, du kan vara jätteglad. För jag tror att de som poliserna som bitchade om att det var varmt, alltså, jag tror de skrev någonting om Delta-uniform och någonting sånt. Så att jag frågade, men du kan vara glad, för slipper du stå där och svettas Delta-uniform. Liksom. Så han började titta lite konstigt på mig. Liksom precis som varför. Så jag tänkte att nu jävlar har jag öppet mål. Så jag liksom fortsätter där och liksom, nej, men alltså, jag tycker ju att du kan vänta till nästa tid, liksom slå bilen nu eller veckan som kommer. Har inte skatten kommit in då, så kan du ju utfärda stationsföreläggande. Vilket var ytterligare mer polislingo liksom, som uppenbarligen vanligt folk inte riktigt slängde sig med. Så att, till slut så hade jag alltså fått honom så osäker, så att han inte riktigt, han fattade inte vem fan jag var, så han bara tyckte att jag kunde köra.
Ja,
jag gillar det där. Jag använder det själv ganska så ofta. Alltså, för det är rätt avväpnande att säga, när de frågar sig, vem är du? Ja, men bonde. För då släpper folk garden helt plötsligt.
Ja. Mm. Dalmålet funkar också väldigt bra, särskilt exakt. I Stockholm. Om man gärna, och det kan vara så att man spelar lite på det ibland, typ kommer in vid 10 på centralen, en resväska varje näve, ställer mig mitt i rulltrappan och väntar på att det ska komma någon i trenchcoat och backslick och börja muttra bakom mig, och så vända sig om och titta in i ögonen och säga så här: men du, oroa dig inte, han går av sig själv den här trappen, ser du.
Ja, nej, men jag köper det.
Så är det.
Ja, men där är mycket stressade människor. Där.
Jag börjar bli stressad nu, för nu har vi pratat alldeles för länge, ja. Pojkar, även fast det är trevligt.
Nej, men vi får prata hur länge vi vill. För vi har ju, ja, så kidnappat samtal. Janne kan inte påverka oss överhuvudtaget, så vi kan sitta hela natten om vi vill faktiskt. Men jag har en liten spaning, tror jag. Vi har ju pratat lite grann om det här med de korta tidshorisonterna, med 4-årsperspektiven. Men samtidigt så har vi faktiskt pratat om att vi i den mån det går försöker att lösa saker och ting själva. Vi tar oss in på utbildningar fast vi inte har betygen riktigt. Vi flyr skolan för att vi vet att vi riskerar att slå ihjäl någon. Vi startar en plattform så att flyktingar har någonstans att bo. Alltså om det här att man löser saker och ting själva breder ut sig, då blir på något sätt det där, de som är det fyraåriga perspektivet, det korta perspektivet, de blir i någon mån onödiga. Och med sånt som är onödigt, det försvinner ju till slut. Är det här en möjlig lösning för att få bort den onödiga delen av det byråkratsverige vi har?
Det är det, men det kommer ta väldigt lång tid, för de här människorna sparkar och slår, ja, och håller sig kvar så mycket de på något vis kan.
Precis, det är just därför de håller emot. Jag och Emil skulle ha samma invändning. De håller ju emot.
Snacket där i Dalarna går att de på, nu ska vi se, det heter inte landsting, utan regionnivå eller länsstyrelsenivå, vilken det nu är, säger nej till så många bygglov de på något vis kan, som redan är beviljade av kommunerna, för att de ska hävda att de behövs, för att kommunerna klarar inte av det här. Vilket gör att de klämmer ju oss fastighetsägare rejält. Alltså det är ren sabotageverksamhet. Det är väldigt svårt att bevisa. Det här är snack. Jag har inga bevis på det, men jag ser ju mönstret. Och jag vet inte vad jag ska göra åt det.
Per-Ola, vi kanske skulle, ska vi ta liksom, för att förklara hur det funkar kanske, ska vi ta exemplet med chefsrådmannen?
Jag får inte.
Ja, du får fylla i det, jag tappar bort mig.
Så vi kan här. Vi börjar med att presentera vad som har hänt, Rickard.
Ja, du tar vad som har hänt så fyller jag i där rådmannen börjar.
Det, så kan vi absolut göra, ja. För annars kommer väldigt få människor att förstå.
Ja,
annonserade Skogsstyrelsen att de hade gjort en ny tolkning av artskyddsförordningen. Och det här skulle innebära att man istället för i vanlig ordning... Eller som lagen säger, att en skogsägare som vill avverka, han lämnar in en anmälan. Och sen har Skogsstyrelsen 6 veckor på sig att handlägga det här. Det är så lagen säger, och det är så det har varit mer eller mindre. Man har varit påtafsat på det här, och man har mer och mer försökt hantera det här som en tillståndspliktig verksamhet, trots att det inte är det. Sen som sagt så aviserade Skogsstyrelsen att de efter ett antal domar som hade ändrat praxis gjorde nya tolkningar av artskyddsförordningen, och att skogsägarna nu för att få lov att fälla eller avverka skulle utreda bland annat förekomsten av fåglar, för att den nya tolkningen av artskyddsdirektivet sa att man fick inte störa någon fågel på individnivå. Och det här innebar ju av fullt naturliga skäl en våt filt över svenskt skogsbruk. Och renderade i en hel del kritik från branschen. Dels på grund av frånvaro av rättsutredning från Skogsstyrelsens sida när det gällde den nya tolkningen. Dels för att Skogsstyrelsen lite glidande under flera år har försökt behandla icke-tillståndspliktiga verksamheter som att avverka som tillståndspliktiga verksamheter, vilket är mot grundlagen. Och dels för att myndigheten med det här välter över sitt utredningsansvar på den enskilde, vilket är mot grundlagen. Så att, som sagt, det renderade ju en hel del kritik, och Skogsstyrelsen förklarade även att de behövde 1,4 miljarder extra för att fixa det här. Alltihopa grundade sig som sagt på en ny tolk, en ny praxis som kom efter att 12 domar. Nu kan du få prata.
Ja, jo, och då blev vi ju lite nyfikna på vad är det då, de här nya domarna? Vilka domar är det? Så att då begärde jag ut dem, och då visade det sig att det var 12 domar, och 8 utav de här då kommer från Vänersborgs tingsrätt. Alltså 2/3 kommer från en och samma tingsrätt, vilket ju faktiskt sticker ut rätt rejält. Och dessutom så var 5 utav dessa 8 var ifrån en och samma person, ifrån chefsrådmannen Kristina Olsen Lund. Vilket sticker ut väldigt, väldigt mycket. Och dessutom så tyckte jag nog att det där namnet känner jag igen. Så då började på att googla lite grann på Olsen Lund, och då visade det sig att hon var ju då... huvudsekreterare i en statlig utredning, alltså utredningen om hur man ska tolka artskyddsförordningen. Så hon har då alltså suttit och utrett artskyddsförordningen, lämnat över den till politiken, och månaden efter att det här överlämnades, för hon var ju då bara hon blev utnämnd till chefsrådman månaden efter att man hade lämnat över utredningen som någon slags klapp på axeln då. Alltså det är väldigt mycket, det luktar väldigt mycket hund över det här, för att det som då händer, det är ju då att hon får möjlighet att driva igenom egna tankar, idéer ifrån utredningen innan politiken har sagt sitt. Så man rundar helt enkelt demokratin. Och en enskild chefsrådman sitter alltså och klubbar igenom saker och ting som inte har stöd i politik. Och det i sin tur leder till att Skogsstyrelsen har en ny syn på hur artskyddsförordningen ska tolkas och hur man får avverka och inte. Det handlar ju alltså om ren aktivism så som jag ser det, och det är det här vi har att brottas med.
Någon ska ju få sparken.
Ja, det anser jag nog. Och dessutom om man liksom tittar runt lite grann så det dyker upp vänner och bekanta runt den här chefsrådmannen som vi har haft problem med tidigare inom den agrara sektorn. Så att det här är ju ett kluster, ett gäng personer som har en förutfattad mening om hur de vill se på livet. Och då landar vi ju liksom det där i det vi pratade om tidigare, att det ska vara som det alltid har varit. Vilket ju vi kanske sa att det är i sin tur en ganska grunduppfattning om hur saker och ting egentligen hänger ihop.
Ja, för det enda som alltid har varit är ju att saker och ting har förändrats. Alltså det här är ju grundläggande jävla gymnasiefilosofi. Mm. Till intet gör ju de synsätten som dessa människor baserar sina ställningstaganden på. Mm. Mm. Så vad gör vi?
Alltså
man kan ju sätta en flagga som på sin profilbild på Facebook.
Precis.
Mm.
Eller också så kämpar man med näbbar och klor för att försöka få saker och ting bättre. Berätta om skiten i poddar.
Ja, men man säger, alltså det är återigen där, man säger ifrån. För att det
ja,
är...
jag tror faktiskt att bara uppfostra svensken till att säga det man tycker, stå för det man gör och hålla det man lovar. Om folk ska börja med det, så kanske, och då pratar jag om folk, det vill säga folk, inte politiker. Om folk skulle börja med det, så skulle politikerna bli tvungna att apa efter.
Ja, men alltså det jag tycker det är liksom en... Med risk för att låta mer vänster än vad jag är. Men jag tycker det är någon form av plikt att faktiskt säga ifrån. Man kan inte bara skita i saker och ting. Som sagt, man säger ifrån.
Ja, nej, men jag skriver under på det. Och liksom, så har jag levt mitt liv och det har ju definitivt inte gynnat mig på något sätt. Men jag tycker...
Nej, det har du ju inte mig heller.
Nej.
Jag har ju till och med diagnospapper på att jag kan inte låta bli att säga ifrån. Dels har jag känselspröten ut och så jag ser att någonting är på väg att bli fel, och så saknar jag impulskontroll för att hålla käften.
Ja, jag har faktiskt inga diagnoser.
Än. Du ska fika med Agneta när du kommer upp hit.
Ja.
Jag tänkte, Emil, du hade någon idé om att vi skulle tipsa om någon musik, eller hur var det?
Ja, jag har gett de här herrarna som ju var med och definierade vad som är banjohögern i uppdrag att plocka fram tre låtar som de tycker inte behöver vara kampsånger, men kanske temasånger i filmen om deras liv som sig själv.
Ja, alltså...
Då börjar med dig, Rickard.
Jag tänkte så här, fan, håller han på med vad jobbig han är. Men sen så kom jag på att jag har ju faktiskt ett utkast till en ledartext som i sin tur bygger på sångtexter ifrån Depeche Mode.
Du kommer alltså ut som syntare inför världen här och skäms inte.
Nej, men lite så. Nej, men jag kan leva med det. Det är helt okej. De har en del avsnitt i sina texter som är väldigt bra. Och den som jag kommer att tänka på just nu när vi sitter här, det är ju en låt som heter Where's the Revolution? Where is the Revolution? Ja, ska man citera någonting ur den nu kanske, får googla lite snabbt. Where's the revolution? Come on people, you're letting me down. Yadi, yadi, yadi. Who's making your decisions? You or your religion? Your government? Your country's patriotic junkies? Alltså, nej, men det finns bra grejer i Depeche. Ja, jag kommer ut som syntare idag. Japp. Mm.
Sent ska syntaren vakna.
The train is coming. The train is coming. Get on board.
Mm. Hade du bara... Ja, du hade,
nej, det är för
du rekommenderat
det. Det var Depeche rakt igenom, bara så. Det finns mycket där.
Och nu, Per-Ola, är det dags för Pericles.
Jag kommer inte sjunga Pericles, men nej, vi ska inte prata Pericles, även om det är, det blir, jag har druckit mycket sprit till dem. Men med, gud, enormt mycket sprit. Men alltså, om vi nu ska prata banjo högern, och så, alltså banjo, alltså vad ska jag säga, banjo kom ju till, eller just banjo kom ju till som någon form av, som sagt, det är ju så de har sett oss ju, som någon form av banjospelande inavlade banjospelare. Mm. Så menar, alltså, det är just för att helt enkelt jävlas som det blev banjo. Och då går det ju inte annat än att ta upp The Dead South med Banjo Odyssey. Har ni hört den? Den, som sagt, även den driver ju med banjo, eller vad ska jag säga, hur folk ser på banjo helt enkelt. Där bland annat de sjunger att I guess she's my cousin but she needs some sweet loving anyway. och alltså, som sagt, det är ju till att driva med sig själv, och det är till att driva med banjo, men alltså där finns, alltså vad ska jag säga, distans, alltså självdistansen och distansen är faktiskt viktig, och det är ju viktigt idag när så väldigt många tar sig själv på så stort allvar att faktiskt kunna ha en självdistans.
Det där ligger oss ju lite i fatet när man försöker saluföra banjo höger till folk som är det utan att veta om det, att de saknar den där självdistansen. Men det gör det också lätt att sortera bort folk. För
så är det.
Så här, you might be a redneck och så vidare, men det är, ja, men saknar du självdistansen så vill i varje fall inte jag ha med dig på grillfesten. Det är liksom så. Du kan vara banjo, du kan vara...
Nej.
Du kan rösta på rätt saker ändå. Men ja. Någon slags kvalitetsstämpel är ju ändå ett visst mått av självdistans.
Ja, men så är det. Gud ja. Så är det. Och sen har jag... Alltså, det finns en kant, eller halv country-låt med Colt Ford som heter Working On. Där som, alltså vad ska vi säga, handlar, alltså vad ska jag säga, den är, alltså, på många vis ganska, alltså vad ska jag säga, sårbar. Vem fan är det som har problem med sin mic nu? Tack.
Nej, men alltså, alltså, vad ska vi säga att den handlar om? Manlig sårbarhet. Eller psykisk ohälsa. Och att man faktiskt, alltså man kan faktiskt vara å ena sidan lite stukad. Och samtidigt faktiskt kämpa för att det ska bli bättre och komma framåt. Så det är halvcountrylåt faktiskt. Så att, ja, men alltså det är väl de två jag nöjer mig med så länge. Du då, Emil?
Jag hamnar alltid på Ola Aurells mästerverk Landet.
Mm.
Just för att den innehåller den här självdistansen. Det finns en dålig del av landet som man lämnar om man kan det, och den delen heter Landet och den ligger här och var. Det är ju en helt, alltså det är poesi.
Ja.
Och så i och med att jag är mas så är jag ju uppväxt på Sven Rubins. Som själva betecknar sin musikstil som...
på Bengt.
Ja, men det är mainstream-svenne. Man ska ju lyssna på det var samma dag som Brandstation brann ner till exempel.
Vilket den har jag hört.
Vilket är baserat på en sann händelse att när brandkåren i Vansbro kom tillbaka efter en utryckning så fanns det ingen brandstation kvar att parkera brandbilen i.
Ja, men alltså en fråga. Alltså nu är det på stickspår, du kan snart få fortsätta. Men alltså, och kultur, för att här nere har vi ju dels Perikles, men vi har framförallt Jod La Massive.
Mm. Fantastiskt och, bra.
Då flikar jag in med Kenneth Henrik Knutters bara för att vara så...
Som för övrigt kommer gästa, vi måste prata inom en snar framtid.
Mycket trevligt.
Och smaklösa på Gotland.
Men, ja, nej men alltså som sagt, jag har ju hört Sven Rubins på raden och så vidare betydligt många fler gånger än vad jag har hört Jodla. Men Jodla är ju en kulturinstitution i Skåne.
Mm.
Jag kommer, alltså menar, de flesta i min, vad ska vi säga, i min ålder, eller jag både uppåt och neråt framför, och som är någorlunda vettiga, de kan ju i stort sett alla deras texter utan till. Men jag kommer ihåg för ganska många år sedan, där var Kristianstad då, stadsfestival i Kristianstad, och där var fem. Och på de andra så var det liksom riktiga artister. Välkända, internationellt kända riktiga artister som hade spelningar. Och en kvart innan Jodla skulle börja spela så avfolkas alla andra konserter. Fullständigt. Och alla går bort till Jodla scen. Och sen kommer det upp en snubbe i hängslebyxor och går upp till mitten och micken och bara... börjar eller sjunger helt enkelt "Det bor en flicka i ett annat land", varpå hela publiken svarar "Ömanes från Senegal", och sen kommer de andra upp och börjar spela liksom, och sen blev det ett jävla röj som det alltid blir när de spelar. Men alltså, där stod ju liksom de andra etablerade artisterna och har blivit sidesteppade från snubbe i bar överkropp och hängslebyxor. Är det samma med Sven Rubins uppe hos er?
Nej, de är ju de är ju headern på kvällen när de är på festival. De avslutar ju. Men jag har varit med om en liknande grej på festival uppe i Rättvik när det inte ens fanns en alternativ scen, men den dök upp ändå.
Jag gillar det.
För mellan Pumpbolaget och Black Ingvars, det här är alltså 99 någon gång, så medan de rådar om scenen så har de en liten sån här vagn, vet du, som du drar, ja men typ en vagnscen, sån B-korts lastbil omgjord till rockscen. Och medan de väntar mellan konserterna så har de en pausakt oannonserad, och det är Evert Sandin tillsammans med ett lokalt rockband som spelar liksom punkcovers på sig själv på dragspel. Och du vet, Rättvik höll på att riva hela jävla stället. Det var ingen som hade ork kvar när Black Ingvars gick upp.
Nej.
Jag har lyssnat på Sven Rubins en gång.
Ja,
låt höra. Det lät så fjuttet liksom. Ja, jag har lyssnat på Sven Rubins en gång.
De spelade på Hultsätteri mellan där jag bor och Lindesberg mitt ute i skogen. Det var någon slags kalas eller fest. Och då var de där och spelade. Ett jävla dåligt väder. Frun var med. Hon åkte hem innan mig. Jag skulle åka hem med någon annan och hamna sent omsider på någon loge någonstans. Och där, det finns en släkt, jag ska inte säga vad de heter, men de är väldigt, väldigt stora. Prola, du ser liten ut bredvid dem. Och en i den där släkten tog ett nappatag om mig, tittade mig djupt in i ögonen och sa att Rickard, du ska veta att du är en jävla socialist. Men för din, det var en bra karl. Till saken hör att jag var engagerad i Jägarförbundet på den tiden, och det tyckte man tydligen då inte om. Men då kände jag att det här är min sista stund i livet. Det var det inte. Sen så tänkte jag bara flika in att det finns faktiskt, jag kollade nu på Spotify, så finns det faktiskt en spellista som heter Banjohögen. Det kan ni lägga till, Banjohögen låtar i sådana fall.
Då vill jag avsluta dagens avsnitt med de inledande raderna i Det var samma dag som brandstation brann ner.
Varsågod.
Slotten den var bärgad, bilen lika så. Jag trodde att den gick, men det var jag som måste gå.
Och där
med det så vi tackar
vi för oss och samtal för denna gången. På återhörande. Tjingeling.
Tjingeling. Ja.